Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kära medkristna, låt oss tacka och be. Herre, vi tackar dig att vi nu får komma inför ditt ansikte. Du som en gång förde Israels folk ut ur Egypten, genom Röda havet och till det land som du hade lovat dem. Du har i det heliga dopet fört oss genom ett annat vatten, ett bad till ny födelse, till ett liv, Herre, med dig. Nu ber vi dig att du idag ville tala med oss och påminna oss om några olika sidor av detta stora och underbara som du har gjort när du slöt förbund med oss, som vi sjöng om i salmen. Jag ber dig, Herre, att du talar med oss så att var och en, just så som han behöver idag, får höra din röst. Så att vi här kan bekänna vår synd och på nytt ta emot den väldiga nåden som du redan skänkt oss i dopet, i syndernas förlåtelse. Herre, vi ber dig. Låt oss idag få fira gudstjänst på ett sådant sätt att vi kan gå ut härifrån med tacksamhet i våra hjärtan och med lust och vilja att tjäna dig. Amen. Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Det är alltså dopets söndag idag, och det är in till denna verklighet som gömmer sig i aposteln Paulus ord som vi har blivit döpta. Rakt in i detta frälsningsrike, eller frälsningssfär, så förde den heliga ande oss när de heliga orden tillsammans med vatten uttalades: jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och den verklighet som Paulus talar om, den kan du veta är för dig. Gud har gjort två stora gärningar. Två som är större än allt annat. Den ena handlar om att han har skapat. Han har skapat universum. Den här jorden med alla dess livsbetingelser, all underbar grönska och allt levande, från markens allra minsta lilla kryp till de utrotningshotade elefanterna i Afrika. Men först av allt så har Gud skapat, eller störst av allt så har Gud skapat människan, skapad till hans avbild. Och det är han som har fortsatt att skapa. Och David, han säger: du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet, och jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett foster. Redan där du låg som ett millimeterstort embryo under din mammas hjärta, så såg han dig och var den som formade dig. Och ända sedan dess har han låtit ditt hjärta slå. Men så föddes vi alla in i en värld där alla människor är drabbade av Adams fall och katastrof. Redan i konceptionens ögonblick låg arvet från Adam med. Och när vi syndar, och alla har vi syndat, så gör vi det därför att vi är syndare. Det finns de som tänker att vi blev syndare så småningom när vi medvetet syndade. Men det lilla barnet som döps är en syndare som Gud tar med in i nådens väldiga rike. Den andra stora gärningen som Gud har gjort, det är att han sände sin son hit till världen. Eller uttryckt med andra ord: Gud, den evige, den väldige skaparen av universum, fylld av en gränslös kärlek till den mänsklighet han har skapat, steg själv ner till jorden och lät sig födas av en kvinna. Och det som är allra störst, det är att han själv steg ner in under sin egen vrede över synden när han hängde på korset, för att på det sättet frälsa oss syndare. Och det är de här två stora gärningarna som liksom knyts samman i det heliga dopet. Jag, skapad av min himmelske far, som räcker ut sin hand och gör mig delaktig i evangeliets stora hemlighet. Jag, en syndare, får del av Guds räddning. När Paulus skrev till sin unge medarbetare Timoteus, biskoplig ledare i den stora Efesusförsamlingen, hade det gått ganska många år sedan han själv döptes av Ananias i Damaskus. Men han vet att det var då som han fick del av frälsningen, och han bekänner det som ett stort under att han bland syndare är den större. Det smärtade Paulus oändligt mycket på det sätt som han hade förföljt Guds församling en gång i tiden och burit ansvar till exempel för avrättningen av Stefanus, och hur han hade hatat honom som de kristna trodde på. Och han hade inte bara föraktat och hånat dem, han hade medvetet förföljt Guds barn. Så som sker på så många håll i den muslimska världen idag, så att statistiskt sett 15-20 stycken av våra medbröder i världen lider martyrdöden under den stund som vi är samlade här. Tänk, detta är den verklighet vi lever i. Det är ett stort under av den helige ande när det går upp för oss att det här är nu verkligheten om mig själv. Det som Paulus säger: jag är den största syndaren. Jag, den största syndaren. Att jag som står här framme, jag är större syndare än vad ni är. Jag ser mera, om jag är ärlig, om mig själv än vad någon av er kan se hos mig. Ni har allesammans sett olika synder hos mig, men ni har ingen aning om djupet. Ingen aning. Och jag har ingen aning om det verkliga djupet hos någon. Det vet bara den människan själv inför Gud. Men det är ett stort under när det går upp för oss att det är verkligheten om mig själv. Att jag är den största syndaren. Och naturliga reaktion i mänsklig konfliktfylld samlevnad är ju ofta den att orsaken är någon annans fel. Det är den, eller den, eller den, eller dem, eller allas. Och jag själv, jag är ett offer för de andras fel. Men när andens ljus faller på mig och jag förstår att han som såg mig redan under min mammas hjärta när jag var ett foster, han ser in i mitt hjärta nu, och jag får se något av vad han ser, mitt hjärtas djupa synd, självupptagenhet, förakt, sårad stolthet. Och Paulus ord kan bli mina: bland syndare är jag den störste. För jag ser ingen som är värre än jag. Därför att jag omöjligt kan se in i andras hjärtan. Men anden, han tar mig vid handen och leder mig in till mitt hjärtas innersta. Och då blir det svart. Och det är då som det är så ofattbart stort att Guds son har varit på korset, att Guds son har varit vid den dopfunt där jag döptes, att han har tagit mig in i det väldiga nåderiket, och att han nu är här igen. Ja, att han som har lagt sin sårmärkta hand på mig och på dig i dopet, han är här och lägger den på dig på nytt. Dock, om nu ditt hjärta är fyllt av anklagelser mot andra, så är du blind. Om det finns någon som du ser på i denna stund med mörka ögon, så stänger du ute nåden och förlåtelsen. då måste du ropa: Herre, visa mig min synd. Men redan den bönen är nåd. Och ber du så, då är du strax där att du kan säga med Paulus att det är ett ord värt att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den störste. Och hos honom som i dopet tog oss till sig finns det fortfarande nåd för stora syndare. Och som Paulus skriver på ett annat ställe: där synden överflödade, vad var det som överflödade mer? Vad var det som överflödade mer där synden överflödade? Säg det en gång till. Ja, till det säger vi amen och ber om våra synders förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning. Han som i dopet la sin hand på dig. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, tack för att du genom dopet förde oss in i ditt rike. Tack för att du valde en så enkel och mänsklig väg, en så himmelsk och hög. Hjälp oss att leva i vårt dop, så att vi överger synden och vänder vårt hjärta till dig i tro och lydnad. Bevara oss som dina barn i liv och död och i evighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till denna dagens texter. Först ifrån den gammaltestamentliga läsningen ifrån profeten Hesekiels bok. Står på sidan 218 om ni har evangelieboken till hands. Så säger Herren, Herren. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. Och ni ska vara mitt folk. Och jag ska vara er Gud. Och dagens epistel ifrån Apostlagärningarnas 8:e kapitel. En Herrens ängel talade till Filippus. Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman som var eunuck och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig tätt in till den. Filippus skyndade fram Och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: "Förstår du vad du läser?" Mannen svarade: "Hur skulle jag kunna det om inte någon vägleder mig?" Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Och skriftstället som han läste var detta: "Liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnar han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom borttagen. Vem kan räkna hans släkte? Till hans liv togs bort från jorden." Hovmannen sa till Filippus: "Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan?" Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vatten, och hovmannen sa: "Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?" Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet, och Filippus döpte honom. Och när de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, men fortsatte glad sin resa. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Johannes döparen predikade och sa: "Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks." Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be. I Faderns och Sonens och den heliga andes namn. Käre Herre Gud, vi tackar och lovar dig för att du i det heliga dopet skrev våra namn i livets bok. Nu ber vi dig att du talar på ett sådant sätt med oss att våra namn förblir i livets bok ända in till vår sista dag, eller till den dagen när du kommer tillbaka. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. När man kommer i backarna österut ner från Jerusalem mot Jordan är det hela tiden en mycket ogästvänlig öken. Och när man kommer ner till den torra slätten framför Jordan så har man Jeriko ett antal kilometer till vänster norrut. Och här nere i dessa trakter, inte så långt ifrån Döda havet, höll Johannes döparen till. Profeten som klädde sig som profeten Elia och som var uppfyllelsen av Malakis löfte om att Elia skulle komma innan Herrens dag kommer. Och så blev det en väckelserörelse i landet. En väckelserörelse som det märktes vida omkring. Och folk kom i skaror från alla håll ner till Johannes. Också de som hörde till landets andliga elit, fariseer och sadduceer på ett annan kant, för att höra vad den märkliga predikanten hade att säga. Och många förstod att Israels Gud på nytt hade sänt en profet till dem. Och vårt evangelium idag, de två verserna, är hämtat från den sammanfattning av Johannes omvändelsepredikan eller väckelsepredikan som vi har hos Matteus. Två korta verser om vad den kommande Messias skulle göra när han kommer. För Johannes visste att nu är han precis i antågande. Och vårt ämne ska vara idag att Messias kommer för att döpa i den heliga ande och eld. Messias kommer för att döpa i den heliga ande och eld. Tre punkter ska det vara om Messias kommande. Messias var i antågande för att döpa i den heliga ande och eld. när Johannes stod där nere. Johannes visste att det var hans alldeles särskilda mission att förbereda marken för Messias. Han visste, nu kommer han. Han visste att Messias var hans samtida. Ja, han visste att han var hans nära släkting. Hans mamma Elisabets släkting, Marias son. Cirka 6 månader yngre än han själv. Och han visste att det är en himmelsvid skillnad mellan honom eller mellan de båda. Han säger att han inte är värd att ens utföra den slavsysslan som var den att knyta upp en annan människas sandalremmar. Han visste att Messias var från himlen men skulle komma här i sandaler. Och nu säger Johannes om honom, han ska döpa i helig ande och eld. Låt oss se lite närmare på vad det kan betyda. Vi har talat om skapelsen förut idag. Och när Gud skapade människan så står det att han inblåste livsande i hennes näsa. Han gav henne den helige ande. Och när sen Adam och Eva föll i synd och den andliga döden kom över dem, så förlorade de anden. Och nu hade döden med hela sin kraft och tragedi kommit in över dem. Och det är detta som är människans djupaste dilemma och tragedi. Att hon som var skapad för liv har kommit under dödens välde. Men Herren Gud, han hade i sin kärlek en helt fantastisk plan för att lösa detta. Och den planen ligger gömd i orden, han ska döpa i den helige ande. Adams ursynd, den som vi har del av, och hela bort människosläktets djupa dilemma, var och är hennes synd, skulden, upproren, bortvändheten, fiendskapen, olydnaden, vad namn vi än ger. När Jesus uppstod från de döda, då hade han som Guds lamm burit bort hela den skulden, både den som människor fram till hans död på korset var skyldiga till och den som alla som skulle komma att leva efter honom och synda efter hans himmelsfärd. När pingstdagen med dess kraftfulla händelse var inne, så sa Petrus att det var uppfyllelsen av Joels profetia som hade sagt, och det ska ske därefter, att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. När syndens väldiga skuld var sonad för alla människor ut över hela jorden, så utgjöts Guds ande över mänskligheten, så att den livgivande och frälsande anden kunde ges åt varenda människa på jorden. Och det skulle ske genom att apostlarna gick ut och förkunnade evangeliet och döpte. När Jesus var här och förkunnade evangeliet, så var det alltid kombinerat med ett, ska vi kalla det för ett domens ord. Helt på linje med Johannes döparens ord. Om och om igen förkunnade Jesus att domen kommer. Och att det finns bara en räddning undan domen, och det är att ta emot honom. Han ensam räddar från domen. Det var som en eld som brann, och många hörde domens ord. Inte alla ville ta emot, och de gick bort ifrån honom. Han som såg rakt igenom varje människa, han stod där framför dem. Och en liten skara, en minoritet då, som i nästan alla tider, tog emot honom. Det berättas om lärjungarna som varit med vid himmelsfärden och Jesus sista välsignelse, när han hade liksom försvunnit upp. Då står det att de vände tillbaka till Jerusalem och var jätteledsna. Eller? Nej. Det står att de var uppfyllda av stor glädje. För han, Herren, hade genom sin ande tänt en eld i deras inre. En glädjens eld. De visste att han var där, fastän de inte längre såg honom. Nu hade den eld tänts som Jesus tidigare hade talat om. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna vill jag inte att den redan vore tänd. I samma andetag hade Jesus också sagt: jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte till dess att det är fullbordat. Vi kan ana Jesu djupa vånda inför sitt lidande, men också att han kom igenom det, och så kunde han utropa: det är fullbordat. Och nu visste lärjungarna att elden var tänd. Och när Filippus, en av de sju, predikade evangeliet i Samarien, beskrivs vilken stor glädje det blev i staden bland de som tog emot hans förkunnelse. För elden var tänd. Och samma sak gäller det som vi har läst i dagens epistel. Lade ni märke till det? Om den etiopiske hovmannen eller evnucken som vände hemåt mot sitt land i stor glädje. Mycket glad. Elden var tänd. Och han fortsatte säkert när han kom hem att berätta om detta för andra. För Messias hade kommit till honom. Det andra: Messias kommer till oss i dopet med den helige ande och eld. Vi talar ibland om ett uttryck när det handlar om nattvarden som kallas för realpresensen. Och menar då att Herren Jesus, Messias, han är verkligt kroppsligen närvarande i brödet. Med brödet kommer hans kropp. Och med vinet kommer hans verkliga och sanna och frälsande blod. Men vi kan också tala om dopets realpresens. Jesus sa till lärjungarna i Galileen när han instiftade dopet: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och det måste då gälla alldeles särskilt i dopets stund. När vi döper ett barn, en ungdom eller en äldre, så döper i Faderns och Sonens och den helige andes namn, då är Jesus där, verkligt närvarande, och tar in den som döps in i förlåtelsens rike, i nådens rike. Och den döpte förs in i de levandes land. Ja, Messias inblåser livsande i den döptes själ. På berget i Galileen där efter uppståndelsen så stod Herren Jesus där i sin, får jag lov att säga så, i sin messianska härlighet. Och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut, döp i Faderns, Sonens och den helige andes namn, och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Jag som heter jag är. Och när Jesus säger jag är med er alla dagar, så det grekiska uttrycket här som signalerar kopplingen tillbaka till den stunden när Moses var på berget och blev kallad att leda Israels barn ut ur Egypten, och när Gud presenterar sig med namnet jag är. Jag är har sänt dig. Och där var han som heter jag är. Han var där och förkunnade både sin allmakt och sin fortsatta allestädes närvaro. Och i sin välsignande närvaro i det jättestora uppdrag som de hade framför sig. Det uppdrag som pågår här just nu när vi döper, när vi predikar evangeliet, när vi firar nattvard. Och så är Herren här. När prästen eller någon annan döper någon i Faderns, Sonens och den helige andes namn, då är han, Guds Messias, Gud själv, där. Det grekiska ordet som är översatt med i Faderns och Sonens och den helige andes namn betyder både i och in, i och till. Du är döpt till den treeniges namn, in i hans namn och i hans namn. I hans namn, på hans uppdrag, på hans löfte. Med allt vad det innebär är du döpt. Det är han som ville att du skulle bli döpt. Du är döpt till hans namn. Det vill säga till gemenskap med den treenige. Till att vara hans egendom. Det är han som äger dig därför att du är döpt. Du är döpt till att få stå i samma livsgemenskap med den treenige guden som de första kristna gjorde. Precis samma gemenskap. Du är döpt in i den treenige gudens namn. Och man kan tänka sig ungefär så här, att in i hela välsignelsen som dessa tre namn står för, Faderns kärlek och Sonens nåd och allt som har med liv och salighet att göra. Du är döpt in till honom som är livets källa. Du har liksom sänkts ner och fötts på nytt i den källan. Och eftersom han själv är där, så har hela Guds rikes nåd och allt det underbara, det har blivit ditt. Du fick bada i förlåtelsens källa och du fick del av andens gåvor. Ja, här döptes du i den helige ande. Ja, du fick del av den andeutgjutelse som profeten Joel utlovade och som vi firade här för 14 dagar sedan när vi firade pingst. Hur kan vatten ha sån betydelse? Hur kan vatten ha en sån enorm kraft? Nej, det är inte vattnet som sådant, utan det är vattnet förbundet, sammanlänkat, sammanknutet, eller ja, länkat kan man inte, man länkar ju inte vatten, men förenat. Vattnet förenat med Guds ord. Samma Guds ord som en gång skapade, som, genom vilket Gud skapade himmel och jord. Det är där. Alldeles tydligt knyter vi ordet till vattnet. När dopförrättaren tre gånger, så som vi har i vår tradition, öser vattnet och säger: jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige andes namn. En av vår kyrkas andliga fäder, han skriver i en bok om dopet: en döpt kristens dagliga fröjdefulla bekännelse borde vara: jag tillhör dig, min himmelske far, dig min frälsare, dig min heliggörare, du helige ande. Din vill jag vara i livet och i döden. Gör mig av nåd evigt salig. Nu vill han som har gjort detta stora med oss i dopet att vi ska viga våra liv helt och fullt till honom. Överlämna oss till att av hjärtat tillhöra din far, den Messias, den helige ande som har gjort så stora ting med oss. Jesus sa: lär dem att hålla allt vad jag har befallt. Det var den bestämda befallningen till apostlarna, att hålla, bevara, ta in till hjärtat, att ge sig tid till att höra, att läsa. Vad säger han? Vad vill han? När han vill att jag ska hålla vad han har befallt. Och vad är det han har befallt? Jag finner det i hans ord. Så till att hålla och göra det som ligger sammanfattat i orden: att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv. När en människa döps är det verkligen en syndare som tas in i Guds rike. När jag döptes på påskdagen 1946 i Götene kyrka där uppe i Västergötland, så var det en syndare, den lilla treveckors killen, som låg i sin mammas armar. Jag var då en syndare och döptes och togs in i Guds rike. Men en ny människa föds i dopet. Samtidigt finns den gamla naturen kvar. Det är därför också du som vill vara en kristen ständigt får uppleva hur det finns någonting där inne. Någonting som inte vill det Gud vill. Hur vi kan överfallas av hatiska tankar, otuktiga tankar, av avundsjuka, av fult begär. Men nu är du ju döpt till honom som döper i eld. Och hans eldsögon som ser rakt igenom oss. Han ser det onda och han vill få bränna bort det. Tillsammans med dig får korsfästa detta onda. Så länge vi lever så blir vi aldrig av med denna roten. Detta onda som finns inne i oss. Den är sammanflätad med vår natur. Men han vill med sin eld bränna dess kraft. Så att du säger nej. Och kärlekens gärningar tar gestalt i dig. Och därför vill han att du dag efter dag på nytt viger ditt liv till honom. Och säger: Herre, jag vill vara din. Jag vill följa dig. Jag vill göra det som du vill. Herre, förlåt mig alla mina synder. Inte för att bli hans, utan därför att du är hans mycket dyrbara och dyrköpta egendom, du som är döpt. De flesta döpta människor, finns kanske en 6-7 miljoner döpta människor i vårt land. De flesta av dessa har vänt honom ryggen. På det ena eller andra sättet lever de sina liv utan honom och lever ut sin egen vilja. Sin egen vilja. En känd möbelfirma här i vårt land har i sin senaste reklambroschyr orden: välj att leva som du vill. Det låter väl skönt och friskt. Välj att leva som du vill. Som du vill. Som du vill. Som du vill. Var och en av oss ville vandra sin egen väg, säger profeten. Det är det djupaste onda i oss, att leva som jag vill. Jag. Men han som i dopet gav oss av hela sin rikedom säger: följ mig. Håll vad jag befallt. Det här är två helt olika vägar med två helt olika slut. Och det blir uppenbart när Messias kommer i sin härlighet. Och det är det tredje jag ska säga. När Messias kommer snart i sin härlighet, så kommer han för att döpa i den heliga ande och eld. Vi har alla nåtts av beskeden om den fruktansvärda branden i North Kensington i London. Det är kanske så många som 70 personer kan ha omkommit. Mitt i natten, inlåsta i ett brinnande höghus. Åh, så fasansfullt. Och vi har anledning att be, och det ska vi göra också idag i vår förbön, för alla de många Londonbor som på olika sätt är drabbade av denna katastrof. För att nu inte nämna någon av de andra brandkatastroferna som finns i Europa, och kanske har hört om den senaste våldsamma skogsbranden i Portugal. I dagens heliga text så hör vi Johannes döparen tala om att Messias ska döpa i eld. Det är ett ord om dom. Johannes använder en målande bild. Han talar om mannen som står på sin tröskplats, där han först har slagit ut vetekornen från liksom de sammanlänkade axeln och löst upp detta, så att det finns där som en stor hög av både agnar och strå och vete. Och så ligger det blandat där. Och när sommarvinden blåser så tar han sin kastskovel, sin träspade, och kastar upp det i luften. Och vinden tar tag i agnarna och de blåser undan en bit och vetet faller rakt ner. Och så skiljs agnar från vete. Och så samlar han in vetet i sin lada, och han samlar också ihop agnar och annat skräp och eldar upp det. Och det är en bild av domen. Låt oss aldrig glömma att detta handlar om ett heligt allvar. Herren Kristus ska döpa världen i eld. Petrus skriver att när nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hett. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vi som är här, vi är döpta till att leva ett liv i Kristi rättfärdighet. Ett liv där vi dagligen låter hans eldsögon få avslöja och bränna bort det onda i oss. Och vi är döpta till att vänta på den dag som kommer, när han på ett alldeles nytt sätt inte ska döpa oss i eld. Nej, han ska döpa oss på nytt i den heliga ande. Antingen vi ligger i våra gravar eller vi ännu lever vid hans ankomst. Men då ska han övergjuta oss med sin ande, som uppväcker oss på samma sätt som Jesus uppväcktes från sin grav och antog en helt ny gestalt, fastän det var den gamla kroppen. en helt förvandlad kropp. Ja, när Messias, Guds son, vår konung, kommer i sin härlighet, omgiven av himlens änglar, och han utgjuter sin nyskapande ande på alla sina vänner, så uppstår ett våldsamt jubel, långt mycket större än när vi inledde vår gudstjänst med att sjunga salmen 5. En lyxalighet som ingen av oss nu kan känna annat än möjligen som en liten, liten försmak i särskilt lyckliga stunder. Det är egendomligt att vi så sällan tänker på och talar om denna väldiga händelse som ligger här framför oss en liten bit. Vi som läser Nissens andagsbok, vi fick nyss häromdagen en påminnelse om detta. Men eftersom det nu finns ett skiljande skildrat i detta med vetet och agnarna, så finns det ju inget som helst på jorden som är så viktigt som detta: att jag vet att jag är bland Jesu vänner, och att jag finns bland dem som kan säga: Herre Jesus, jag tillhör dig, jag är döpt till dig, och jag behöver dig, jag behöver din förlåtelse för alla mina synder. Om det idag finns någon här i vår gudstjänst som kanske under en kristen fasad levat med sitt hjärta borta från Jesus, från hans ande och hans renande blod, så måste det ju sägas att det är ett mycket farligt sätt att leva. Det är farligt att leva utan att ha sin sak klar med honom som tog mig till sitt barn i dopet. Från Johannes döparen kommer idag ett heligt väckelserop: vänd om, till oss som nu lever mycket närmare Messias ankomst än vad Johannes gjorde. Och så uppstår frågan: kan den som har kommit bort från sitt dop komma tillbaka? Ja, det är det underbara. Allt som en människa förlorat genom att gå bort från sitt dopsgud finns kvar när hon eller han kommer till honom och bekänner: förlåt mig, min Herre Jesus. Lys in över mitt liv. Ta mig på nytt in i ditt förbund, i dopets förbund. På samma sätt som den förlorade sonen som Jesus berättar om i Lukas 15. Och fann att allting var kvar, inklusive hans pappas stora kärlek. Så är det för den som kommer till sitt dopsgud och kommer tillbaka. Allt är kvar. Hela nåden, all välsignelse. Bara vi kommer här i tiden. På ett annat sätt är det just detta vi får göra i vår dagliga omvändelse. Att komma tillbaka på nytt och på nytt, dag efter dag, till vår underbara Messias och frälsare. Och låta oss på nytt, också denna dag, omslutas av hans kärlek. Och så på nytt få säga: Jesus, jag vill följa dig. Jag vill följa dig hela mitt liv, ända tills du tar mig hem och döper mig på den sista dagen och för evigt uppfyller mig med din helige andes eviga nåd och kraft och glädje. Amen. Jag lovad vare du, käre himmelske far, du vår helige frälsare, du Messias, och du helige ande, som nu har talat med oss om att leva i sitt dop. Vi tackar dig av hjärtat för att vi är döpta och ber dig välsigna oss. Låt den välsignelsen som du räckte oss en gång få liksom flöda in över oss på nytt. Och låt oss idag få gå hem från gudstjänsten och jubla i våra hjärtan: jag är döpt, Herre, jag tillhör dig. Du som älskar mig, dig vill jag älska. Amen. Låt oss nu tillsammans stå upp och känna vår kristna tro. Den trosbekännelse som från början var just en dopbekännelse. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.